Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Det är då jag plockar fram mitt motto, don't fuck with the fucker. För då jävlar slår det tillbaka.
Ja.
Och den sidan hos mig, både uppskattar jag men är själv lite rätt för.
Ja.
För den är ju liksom skoningslös.
Värvet. 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 Värvet.
Hej på dig, det här är Kristoffer Triumph.
Du lyssnar på det 187 avsnittet av Värvet och jag säger det här i en lägenhet i Los Angeles där jag måste prata tyst för klockan är ingenting på morgonen och min fru ligger och sover, hon är lite sjuk och sådär. Hur som helst, jag är här för att göra Värvet International intervjuer och det känns väldigt bra igen. Jag träffade en mycket vänlig Jeff Garlin igår, ni vet han som är med i Curb Your Enthusiasm, Simma Lugnt Larry, och som hade en podcast som heter By the Way in Conversation with Jeff Garlin. Kolla gärna in hans podcast så får du höra vårt snack senare i höst. Hur som helst, han var väldigt supportive, som vi säger här, kring min podcast. Det var kul att höra, och jag kring hans för övrigt, men jag vet inte, det kanske inte vägde lika tungt för honom. Dagens gäst i svenska Värvet, hur som helst, är lite annorlunda än de andra kanske. Anna Serner är nämligen vd för Svenska Filminstitutet och vi kommer främst att snacka om hennes jobb snarare än om henne och hennes bakgrund och sådär. Så som Värvet var tänkt kanske, Värv betyder ju trots allt just yrke, men så har jag gjort lite annorlunda intervjuer i 186 avsnitt. Nej, det har jag väl inte. Och det här är ju inte så annorlunda egentligen, men hur som helst. Tidigare har Anna bland annat jobbat som chef för Reklamförbundet och Tidningsutgivarna. Och hon är jurist i grunden. Vill du ha en djupare inblick i hennes CV och lyssna med Acast så kan du kolla skärmen nu. Om inte annat, ladda gärna ner den appen så får du en rikare upplevelse när du lyssnar på till exempel just Värvet. Så, det här blir ett avsnitt som mer handlar om ledarskap, hur filmsverige ska bli bättre och vikten av att låta nya historier berättas. Men också lite om reklambranschen, manliga genier och myten om kvinnor som hugger varandra i ryggen. Från ateljén försommaren 2015, Anna Serner. Varsågoda.
Vad är problemet med reklambranschen som vi båda... Har du lämnat den?
Ja, det får jag säga. Ja. Alltså, det är klart, jag känner ju fortfarande folk som jobbar i reklambranschen.
Så, vad är problemet med den?
Det finns säkert massor med olika problem som jag inte längre kan. Men mitt så här, utifrån perspektiv nu är att den är så fruktansvärt gammeldags i som hur sammansatt den är. Jag fick faktiskt en chock när jag kom till Guldägget för förra året. När var vi nominerade. Och det var liksom samma vita... 23-åriga killar med toppluva som stormade in scenen typ 20 pers. Alltså så långt ifrån det vi alla kämpar med, breddad representation, jämställdhet och att det liksom faktiskt har betydelse. Och det var som att reklambranschen lever kvar i liksom samma 60-talsanda med manliga genier och kreatörer. Nej, jag tyckte faktiskt att det måste ju vara ett problem när halva samhället består av kvinnor och 30% av samhället har utomnordisk härkomst. Eller kanske inte utomnordisk, men 30% kan faktiskt inte identifiera sig med och vara en vit, svensk, innerstadskille.
Med toppluva inomhus?
Med toppluva överallt.
Ja, det kan jag hålla med om. Det är klart att det är ett problem. Mitt största problem med reklambranschen var ju att det bidde liksom så mycket tummetottar av allting.
Men är inte det egentligen ett symptom på samma sak?
Kanske.
När man är samma lika som gör och inte ifrågasätter varandra men då heller inte klarar av att möta en kunds reaktion. För det handlar väl, när det blir en tummetott så är det väl en kund som säger nej men det vill vi ändå inte och... Man började med och det var så jävla spännande koncept och ja, nu kör vi. Och sen när det ligger där framför en. Så ett så kanske man faktiskt inte hade läst av verkligheten. Det tycker jag möter mycket med reklambransch. Att det blir så mycket faktiskt en reklamidé. Men sen när man då förklarar, men hur tänker ni nu? Vem ska göra allt det här ni har hittat på? För ni har hittat på en idé som kräver att vi ska anställa 3 personer. Och då tror jag också att det handlar om att man har för lite internt motstånd. Att man bejakar varandra och då landar man i orealistiska kul idéer ibland. Och så blir alla besvikna i slutändan istället för att man från början utgick ifrån verkligheten och såg hur kan vi göra det bästa av det här. Och jag tycker själv att de bästa reklamidéerna som man har sett Det finns ju vissa som man ändå tycker är dels rent grafiska lösningar eller copy som bara fångar någonting precis där och då. Men det är ju liksom det enklaste, höll jag på att säga. Det är säkert det svåraste också, vad vet jag. Men sådana där saker som alkoholprofilen när den kom 2001 eller 2002. När byrån hade gjort det stora jobbet och hela idén vilade egentligen på att man utgick ifrån verkligheten och verkligheten fick ge sin röst. Och att det inte var så här långsökt som krävde, nu hade de säkert utomhuskampanjer för alkoholprofilen också, det minns jag inte ens. Men hela idén byggde ju på svara på en massa frågor och sen har du en generator som ger dig tillbaka ett svar som var korrekt, så att säga. Du kände igen det, du kunde identifiera dig. Då har man ju utgått från verkligheten och inte hamnat någon helt annanstans.
Nej. Ett annat problem med reklambranschen är att det är en sån otrolig omväg för att få vara kreativ. Alltså jag tror att det är väldigt många människor som tror att det är, åh, det är ett så kreativt jobb. Det är ju väldigt sällan det. Alltså det är, eller det är väldigt lite det.
Mm.
Det är 1% idé, 99% genomförande och införsäljning och saker omkring.
Det där känner jag igen från allt. Alltså man har ju så mycket idéer om vad saker ska vara. Vad är det att vara chef till exempel? Eller som vi har, så här, vad är en ledningsgrupp? Och så tror alla att där sitter man och är så här superstrategisk och bara bollar de stora idéerna. När i verkligheten det mycket handlar om, ska vi ha en mobiltelefonpolicy? Är vi alla med på det nu? Hur ska den se ut? Ja, men nu har vi inte tänkt på när man kolporterar ett nummer. Alltså det är ju, det mesta är ju administration och genomförande i alla jobb. Och vissa jobb är mer förknippade med förväntan på någonting annat. Och jag tror reklambranschen är ett sånt.
Ja, verkligen. Men vad tråkigt ditt jobb lät helt plötsligt.
Ja, det kan man ju tycka. Å andra sidan så är ju de andra 20%, om det är 80% genomförande på den nivån, så är ju 20% att förflytta. Och det är väl också reklambranschens jobb, tänker jag, när den är som bäst. Det är när man får vara med och skapa förändring. Och det gör ju jag inte när jag sitter i möten med folk. Alltså när det är så här internmöten och nu har vi personalmöte och sen har man ledningsgruppsmöte och sen har man avstämningsmöten. Det är ju väldigt mycket sånt. Men däremellan så kan jag sy ihop saker och jag kan driva, hålla i och se resultat. Men det kräver ju att man är tålmodig och håller i.
Är det inte svårt att bibehålla, liksom, för jag tror att du pratar om det i genier, eller så misstolkade jag dig, men att du ser att din begåvning är att på något sätt behålla något slags helikopterperspektiv. Mm. Och det tycker jag verkar så jävla svårt att inte börja så här grotta in sig i mobiltelefonpolicyns så här, alltså små partiklar så att säga, utan att fortsätta ha hoverperspektivet. Ja.
Jo, det är det ju, och det tror jag de chefer som riskerar att gå in i väggen, de kan inte hålla isär det. Och jag har absolut ett visst kontrollbehov, skulle nog ganska många säga. Men mitt kontrollbehov är inte på pedantnivå, vilket också är frustrerande för de som då ska stå för. Nu är jag ju, har jag ju fördelen att vara på ett ställe där man har andra experter som man ska leda snarare än att kunna deras jobb. På en mindre arbetsplats så måste man ju också vara expert själv i olika frågor. Och då, så fort du blir experten, då håller du i detaljerna och det är så viktigt och det får inte vara minsta fel. Och de kan ju tycka att jag är liksom för slarvig och du får inte bara köra på, Anna, och du måste förstå här. Och då gäller det ju att våga ändå faktiskt köra på med viss respekt naturligtvis för att jag kan ha fel och då får jag ju ombesluta mig och gå backa ett steg. Men om jag hela tiden skulle ta hänsyn till alla andra pedanters små detaljer så skulle ingenting hända. Och det är ju inte alla som har den fallenheten helt enkelt. Att gå på det stora målet snarare än att fastna i vägen dit.
Hur gör man då rent faktiskt? Alltså hur låter man bli att engagera sig i detaljerna?
Jag är bara inte lagd så, tror jag. Dels är jag ganska slarvig. Jag är jurist. Det höll ju på att ta en ände med förskräckelse när jag tappade en nolla.
Ja, just det,
det blev 1,3 miljarder istället för 13 miljarder. Det är ganska stor skillnad. Mm. Men det säger ju en del av mig. Jag är inte så intresserad av detaljerna. Jag är ju intresserad av att se förändring. Där ligger min drivkraft. Andra är intresserade av att utforska och göra rätt i stunden. Och det behövs ju både och för att det ska bli bra förändring. Men det är ju bra om man som jag inte har ett problem att inte se detaljer.
Så att du delegerar, är det så? Mm. Ska se på det?
Absolut. Ja. Och förväntar mig också att andra som behöver se detaljerna ändå orkar stå emot mig. Det gäller ju att man omger sig med folk som inte är precis som jag. Folk brukar säga, eller de som kritiserar mig, säger att jag omger mig av ja-sägare. Och i viss mån är det naturligtvis så att man omger sig med människor som man tror kommer vilja åt samma håll. Men det betyder ju inte att jag inte är mån om att, även om jag tycker det är asjobbigt när de stoppar mig och säger ja, men nu måste vi faktiskt göra klart det här. Och det gäller ju att de orkar stå på sig och att jag orkar hålla igen mig.
Men är det en kritik som har återkommit på olika jobb du har haft eller?
Nej, det kan jag inte säga. För det är väl liksom, nu är jag inne på mitt tredje chefsjobb. Och då kan man börja se en tendens. Och då tycker, dels så får jag höra att jag anställer folk jag känner. Och i viss mån är det korrekt, för jag känner jättemånga. Så att när jag behöver folk så... Man skulle kunna säga att efter det här radioprogrammet känner du och jag varandra. Och om det skulle vara diskvalificerande för att jag någonsin skulle kunna plocka in dig och jobba med dig, då skulle inte jag kunna jobba med nästan någon. För jag har ett jättestort kontaktnät efter att ha varit i tre olika branscher. Men jag tror att det handlar om att för den som inte tycker som jag, och det måste man ju tillåta att alla kan inte tycka som jag, ska väl hitta någonting också och kritisera mig för vid sidan av det faktiska jag gör.
Ja, visst.
Och då är det ju så att dels har jag anställt, nu på Filminstitutet anställde jag min bästa vän, vilket jag var väldigt tydlig med. Hon hade jobbat på Filminstitutet tidigare och var väldigt uppskattade den roll hon hade och hade en särdeles begåvning, tyckte jag. Och det höll ju folk med om, men de tyckte ändå att det var ett problem att jag anställde min bästa vän. Och det är det ju. Och mitt enda sätt att bemöta det på var att vara öppen med att jag förstår och att jag ändå inte kunde se att någon annan skulle kunna ha gjort det jobbet.
Bättre?
Ja, eller alls.
Okej.
Okay. Alltså, ibland så är det så att man inser att folk har unika egenskaper. Och jag tycker att hon har det.
Det för mig in lite på en fråga som jag måste ställa också. Det är, alltså, vem tar du råd av?
Jag tar råd av jättemånga. Alltså dels så lyssnar jag väldigt mycket internt. Är det råd eller att lyssna in? Det är väl kanske att lyssna in. Men ibland så jag kan ju prata med någon facklig representant eller så. För att förstå hur man på ett bästa sätt ska göra saker. Men sen tar jag väldigt mycket råd av att jag har byggt nätverk. Chefsnätverk kan man säga. Så att jag när jag träffar intressanta människor som jag tror jag har att lära av eller jag blir nyfiken på, då bjuder jag hem dem. Så gör jag en middag, kanske bjuder jag ihop några stycken, eller jag försöker åka på chefsresor. Så identifierar jag olika chefer som jag tror klarar sig själva och har någonting att dela med sig av. Så det har jag gjort 5 gånger. Åker vi iväg till ett varmt land mitt i vintern när det är som kallast, och så ger man varandra en halv dag var utifrån sin chefsposition. Okay. Så får den handla om vad som helst. Men det blir ett otroligt erfarenhetsutbyte. Och det är ju människor jag sen då, när det händer saker, kan ringa upp och fråga, hur skulle du ha gjort?
Är det här någonting som du har hittat på själv?
Jag har hittat på det tillsammans med en kvinna som jag också anlitat som processledare. Jag har arrangerat ledarskapsutbildningar och då har hon varit den som var facilitator. Och vid något tillfälle så hade hon varit på en sån där svindyr resa där man betalar jättemycket för att få en perm och någon som står och ska liksom ha arrangerat flikarna i permen. Men så insåg hon att det var ju de som satt runt bordet som hon egentligen hade något utbyte av. Och då sa hon egentligen, borde man göra sånt här själv? Och då sa jag, då gör vi det. Jag bjuder in cheferna och du faciliterar. Och sen har vi gjort det.
Och då åker ni till, vad kan det vara för plats?
Var som helst där det är varmt.
Varför när måste det vara varmt?
Därför att jag behöver energi. Och på vintern när det är 5 månader svart och mörkt. Och åtminstone inte varmt. Ibland är det ju inte jättekallt. Men även när det är jättekallt. Att under den perioden tanka. Och på det här sättet tankar jag både sol, värme och andras hjärnor.
Det låter ju väldigt härligt.
Mm. Ja. Det är svårt att säga emot det.
Ja.
Mm. Och jag brukar säga till folk, för det, när jag berättar det här så brukar folk säga, men gud, kan inte jag få följa med? Nej, men gör en egen resa. Det är ju inte svårare än så. Det kostar inte mycket att betala en flygbiljett och ett hotell, för det är det handlar om. Man betalar ju inte någon något. Du betalar inte 100 000 för en perm. Utan du betalar din egen resa.
Ja, det är ju rimligt.
Mm.
Men den får SFI betala för dig?
Nej, det tar jag inte. Även om jag verkligen tycker att det skulle vara helt rimligt att de stod för den utvecklingen och coachingen och avlastningen för mig, så inser jag att det inte skulle funka i medier.
Precis, ja, det skulle sticka ögonen på folk. Ja, det var smart av dig.
Däremot har jag ett eget bolag, så jag tar det på mitt egna bolag.
Vilket också låter rimligt. Men alltså, kan man säga att du nästan har något slags som mentorer?
Ja, alltså istället för en mentor så ser jag till att ha massor med mentorer. Och det gör att jag också varje gång, och det är otroligt, nu är jag 50 år. Det här har ju inte varit något uträknat av mig från det att jag var 25 och liksom började komma ut i yrkeslivet. Vilket är intressant, då började jag plugga juridik. Men då gjorde jag precis samma sak faktiskt. Byggde min grupp. Jag är sån. Jag tycker inte ensamhet är det jag strävar efter. Utan jag tycker om sammanhang, jag tycker om människor. Jag tycker om att interagera och få input. Och så har jag liksom gjort det. Så nu kan jag säga att det är väldigt få tillfällen när det händer någonting. Både svårt, stort, konstigt. Då jag inte egentligen direkt kan säga. Men då känner jag. Då kan jag ringa den. Och då är känner är ju en sanning i modifikation. Men att jag har tillräckligt mycket relation. Så att jag kan ringa upp och säga. Kan jag köpa dina tjänster? Eller kan jag fråga dig om råd? Eller vad skulle du? Eller sådär.
Det där är ju någonting som jag och min fru har diskuterat mycket. Att hon tycker att jag är så jävla duktig på nätverk. Mm. Och ibland har vi väl kanske snuddat vid huruvida det kanske är någonting manligt att hålla på med.
Mm. I sådana fall är jag manlig.
Ja, men skulle du säga att gubbar eller liksom traditionellt sett har varit bättre på det?
Nej, det, tvärtom skulle jag säga på många sätt. Men vad gubbar har haft fördelen av det är att de har kunnat göra det och ha makt. Kvinnor har ju nätverkat i alla tider runt barnpassning, runt få livspusslet att gå ihop, sina väninnor. Men det är ju också ett välkänt faktum att när män skiljer sig så står de där ensamma och hade inga vänner kvar. Men har man makt i och ett yrke så är det ju samma behov. Dricka rödtjut har man ju, fast man har bytt ut rödtjutet mot ett glas konjak och istället för att ta promenad och åka på spa så bad man bastu och jagar. Det är ju exakt samma beteende. Och då tror jag att kvinnor ju, vi gör ju överallt. Medan männen gör på jobbet.
Ja, just det. Men du gör det även på jobbet?
Ja.
Kan du ge några exempel på såna här människor som du ofta tar råd av?
Ja, alltså senaste gången jag åkte till på sån här resa gjorde jag nu i januari. Och då bjöd jag med mig kvinnor som jag identifierade som var i näraliggande områden som jag. Så det var media, kultur, samhällsorganisationer. Så då var det GD:n för medierådet och rektorn för Konstfack och generalsekreteraren för Rädda Barnen och Kvinna till Kvinna. Så vi var liksom ett gäng.
Eva Hamilton fick frågan,
men hon har ju ett projekt i Kenya så hon kunde inte kombinera det.
Okay. Mm.
Så att det blev inte så mycket media av det. Det blev mer då kultur. Så var vd på Folkoperan och så. Och de är ju några som jag nu då har väldigt nära. Därför att det var så nyligen. Och sen bor jag så att säga jobbmässigt granne med Charlotte Petri Gornitska som är GD för Sida. Och vi blev ihopparade av en konsult som vi båda har anlitat. Och han sa, jag tycker ni två ska träffas, ni kommer nog gilla varandra. Och då gjorde vi det, tog vi en frukost i Almedalen. Och sen har vi, hon har varit på Filminstitutet och pratat om hur Sida utövar bistånd. Och hjälper demokrati på det sättet. Och vi utövar kultur och hjälper demokrati på det sättet. Och hur kan vi jobba ihop kanske? Så sen dess har vi fått ett nytt uppdrag på Filminstitutet att vi ska hjälpa Sida i deras bistånd för ökad demokratiutveckling. Och det har vi precis fått. Men då var det vi som initierade det. Så gick vi upp till statssekreteraren och så sa vi att det här verkar bli rimligt. Man har ju slutat använda biståndspengar till att skicka flyglar till Afrika för att de ska bli lite kulturella. Utan man försöker ju liksom tänka om och utgå från landets kultur.
Gjorde man det för?
Ja.
Aha. Wow.
Just Afrika vet jag. Jag vet att man skickade Vietnam.
Aha. All right.
Ja, det är ju samma sak. Man installerar toaletter i Burma där man, de kloggar ju igen på en gång av alla stenar för de torkar sig med stenar. Alltså, de har inte utgått från verkligheten. Reklamare!
Just det. Vad är svårast med ditt jobb?
Det svåraste är ju att åstadkomma förändring i takt med omgivningen. Att man liksom inte kör över.
Vad betyder det här?
Ja, men det betyder till exempel, vi har ju uppdraget att stötta värdefull produktion av svensk film. Eller produktion, ja, helt enkelt, det ska bli bra film i slutändan. Kvalitet. Då är min utgångspunkt att om man tror att man ska åstadkomma kvalitet så kräver det att man också har jämställdhet och en bred representation. För annars letar du kvalitet ur en begränsad, dels ur en begränsad skara kreatörer, men du får ju också ett begränsat antal perspektiv. Precis det vi pratade om tidigare. Och då är det ju så att tidigare, för bara då 4 år sedan innan jag började, så gav vi stöd, så vad gäller till exempel långa spelfilmer, 70% av stöden gick till män. Och sen så 30% är kvinnor. Och när man säger en sån sak, nu ska vi utgå från kvalitet. Och för att åstadkomma det så kräver det att vi har liksom jobbat med jämställdhet och bred representation. För annars blir det inte kvalitet. Så dels känner ju de som har fått stöd tidigare, både män och kvinnor, sig hotade. För helt plötsligt så är det som att de är inkvoterade. Som man kan hävda i viss mån att de har också. I vart fall männen. Och kvinnorna har ju kommit dit naturligtvis på meriter. Och det har ju männen också. Det är ju så att vi har en extremt smal flaskhals för vilka stöd som vi faktiskt betalar ut. Kontra allt in i flaskan som vill ut. Så att de tycker att det här är, de tycker att jag är jättetjatig. Alltså de blir ju oroade. Det är en förändring. De inser att de inte kan ta sig själva för givet. Och kvinnorna vill inte känna att de var inkvoterade. Och männen känner sig hotade. Och inser ju naturligtvis att de kommer svårare för pengar. För det är klart att det är så. Man kan ju inte liksom dela på kakan på nya sätt. Utan att man tar bort privilegiet för gamla sätt. Och det här påverkar ju dels branschen. Som vissa delar tycker det här är helt rätt fantastiskt. Jag får ju jättemycket uppbackning. I världen får jag hur mycket uppbackning som helst. Därför det rör inte dem. De tycker underbart att det sker förändring i någon annans land. På jobbet så blir det jobbigt därför att de får ju höra från alla ute i branschen att ni har tappat kollen och ni stöttar ju inte längre kvalitet utan ni är ju helt fokuserade på andra saker. Och det spelar liksom ingen roll att vi kan visa hur mycket priser de här kvinnorna som har fått stöd vinner. Sen de har fått stöden eller sen de har tagit del av våra jämställdhetsåtgärder. Det har ingen betydelse för då hittar man det vi inte har just nu. Och just nu så har vi i Sverige en stor brist på bred breda publika filmer med hög kvalitet. Som har såna här stora angelägna frågor. Som en film som Återträffen, som blev mycket bredare än vad man hade kunnat ana. Därför att den var så angelägen. Man hade inte hört den där historien. Och jag tror också att det faktiskt spelade roll att Anna är kvinna. Och berättar perspektivet ur ett annat perspektiv helt enkelt. Även om det är kvinnligt eller manligt. Så det här gör ju att branschen har massor med åsikter. Det har branschen alltid. Måste man överleva. Nu har de extra mycket, nu har de något väldigt konkret att ta på. Då kommer ju de till mina medarbetare och har åsikter och tycker vi har tappat kollen och vi har inget förtroende. Då blir ju mina medarbetare oroade. Vilket är helt förståeligt. Och jag som då har varit med om andra förändringsprocesser vet att man måste liksom orka hålla i. För det är liksom, man kan inte backa bandet och bli som guldägget igen. Och det ska bara vara vita toppluvor som står på scenen. Utan vi måste igenom den här processen. Och på andra änden så tror jag att alla kommer se att de som hade kvalitet är de som kommer få pengarna. Med vissa undantag. För det är klart att vi också hittar fel ibland. Eller det som man trodde skulle bli bra. Av olika skäl inte lyckades. Man måste få misslyckas också. Men att i det läget skynda långsamt. Så jag får liksom hålla igen mig hela tiden. Jag får låta, nu pratar jag ju om de här frågorna här och nu. Men jag undviker att ta upp de frågorna. När jag är i offentliga sammanhang. För jag får höra att du pratar bara jämställdhet. Anna, hon pratar ju bara jämställdhet. Och i verkligheten så var det så under mina första 3 år att det enda gången jag pratade jämställdhet, det var när jag fick frågan. Annars delegerade jag det till en kollega. Så hon var den som pratade jämställdheten. Men är man oroad för någonting, vilket man alltid är i förändring, så hör man bara det man är oroad över. Så att där är det liksom att navigera i att jag tror ju verkligen på det här, annars skulle jag inte göra det. Jag tror på att vi verkligen behöver filmer med hög kvalitet. Oavsett om de är riktade till en liten målgrupp eller om de ska vara jättebreda. Vi måste ju hela tiden utmana branschen att utmana sig själva. För annars förnyar vi ju inte filmen. Och även en riktig familjekomedi kan faktiskt förnya sig. Och det är ju då de blir riktigt, riktigt stora. Så att jag tror på det här och jag tror ju verkligen på att en jämställd och bred representation är vägen dit vid sidan om en massa andra saker. Högre utvecklingsstöd behöver vi. Vi behöver liksom olika saker som vi nu, när vi ska få en ny filmpolitik, faktiskt också har möjlighet att åstadkomma. Så även om jag tror på det här stenhårt och skulle kunna driva det hårdare, så håller jag igen mig själv för att det går inte att gå i otakt med tiden. Men det är ju en jättesvår balansgång.
Ni jobbar väl med på årsbasis? Mm. Så? Nu, under ett år så ska si och så många miljoner delas ut.
Ja, precis.
Skulle man inte kunna säga så här att ja, men 2017 så får inga män några pengar?
Det skulle man ju naturligtvis kunna säga. Det skulle ju många ha väldigt mycket åsikter om.
Ja.
Men ja, vi behöver ju inte säga det nu. För det tog ju 2,5 år så har vi fördelat pengarna jämnt.
Okej. Okay. Så nu är det 50-50 i
så
år,
just eller? Nu är det 50. Nu handlar det om att hålla i det. Mm. Men också våga egentligen precis det du säger. Att ett år råkade inga män få för att kvinnorna var bättre. Ett annat år råkade inga kvinnor få för alla män var bättre. Det är ju extrema naturligtvis. Men det är klart att det måste. Det är därför den här 40-60 inte är orimlig. Eller 30-70 ibland. Problemet med de siffrorna är ju när man säger att målet är 40-60, så har man ju etablerat ett mål där kvinnorna ska få 40 och männen ska få 60. Och det tycker ju jag inte är, då har man ju inte jämnt. Så för mig handlar det om jämnt över tid. Mm. Och någon gång har vi kommit så långt så att alla kommer acceptera att ibland slår jättehårt åt en det ena, en det andra hållet. Men det är ju samma sak nu, även om vi jobbar så med jämställdhet, så fort det finns minsta lilla beslutstillfälle där kvinnor inte har fått pengar till exempel, då blir det ju en storm av journalister och arga. Hur kommer det sig? Och så får man säga, men har ni glömt att vi de senaste 11 beslutstillfällena hade tvärtom? Men det är ju liksom rädslan för att det inte ska hålla i sig. och en symptom på att resten av världen inte är jämställd. Och det är ju samma sak med en bred representation. Alltså det är ju så mycket, det är ju otroligt komplext därför att det är mycket svårare att mäta och det är mycket svårare att bestämma vad är bred representation och vad är inte det. Där kan man ju fastna vid att vi slutade prata om vad är det vi vill åstadkomma, nämligen en spegling av verkligheten även in i berättelserna, till att man pratar om, aha, så du säger handikappad får man till exempel inte säga, för det är ett förbjudet ord. Funktionsnedsättning får man inte heller säga. Vi har ju tvättat våra dokument med hjälp av rättviseförmedlingen för att försöka trampa så få som möjligt på tårna. Så att nu vi säger funktionsvariation för att inte värdera. För det är ju inte det man menar. Men andemeningen i såna här arbeten glöms väldigt ofta bort. Och istället så är det rädslorna. Mm. Och gamla kränkningar som man inte heller får säga. Och gamla privilegier som utmanas. Det är ju dödspännande, men det är ju svårt.
Det är det svåraste med ditt jobb.
Ja.
Hur ställer du dig till kvotering i bolagsstyrelser?
Ja, jag tycker att det är helt rimligt att som sossarna gör nu och som sossarna gjorde, eller sossarna och Miljöpartiet gör nu och som sossarna gjorde då 2004 eller vad det var, om inte ni har åstadkommit en jämställdhet inom näringslivet, då kommer vi kvotera. Och då är det ju liksom upp till bevis bara. För det här att det inte finns kompetens, det argumentet är ju faktiskt så 1800-tal.
Jag är en dåligt insatt ska jag säga, men det var någon som berättade att i Norge där man har lagstadgat kring det så har det liksom havererat.
Mm, och det är myten, för den tycker man om. Sanningen är tvärtom.
Okay.
Och det finns det forskning på. Kom ut en kvinna som heter Karin Thorburn som är professor från Handels men nu verksam i Norge. Och hon har precis släppt en jämställdhetsutredning för hur det går i norska näringslivet. Tack, utmärkt bra går det.
Ja.
Det florerar massor med myter om hur det har havererat och att det är samma kvinnor som sitter på alla poster. Och ingenting är sant. Den som vill veta saker, där kan jag garantera att det finns kunskap. Problemet är att folk gillar den där. För det där är ju rädslan för nu kommer jag förlora makten.
Ja, nej, jag är glad att du säger att det har funkat. Mm. Är det inte det alltså?
Nej, jag förstår att du inte. Va? Men myten, finns ju alltid. Myten om att kvinnor sticker kniven i ryggen på varandra är ju också en myt. Kvinnor sticker inte kniven i ryggen på varandra mer än vad män gör i en tävlingssituation. Om du är två stycken som vill ha samma sak så kommer du förhålla dig till varandra ur det perspektivet. Men när man har forskat på det så visar det sig att det är helt könsneutralt. Det gör alla. Och min erfarenhet är att kvinnor med makt, som i varje fall har makt, stöttar ju varandra extremt mycket. När jag fick mitt jobb på Filminstitutet så fick jag ju samtal direkt från både Eva Hamilton och Kerstin Brunberg och andra. Och blev bjuden hem på middagar och luncher. Och bara välkommen in.
Fan vad härligt.
Underbart.
Grattis till det.
Ja.
Vad är det största problemet med filmbranschen då?
Ja, alltså det grundläggande stora problemet är förstås att det är dålig ekonomi. Filmbranschen har alltid haft dålig ekonomi, det är därför vi finns. Man är stödberoende, det är det största problemet. Hade man kunnat verka på marknadens villkor, vilket man förväntas göra, för annars skulle vi få mycket mer pengar. Men man förväntas verka på marknadens villkor och sen så funkar inte marknaden. Då blir det svårt. Och då kan man säga att då är det andra problemet är att filmbranschen är konservativ. Och då när jag säger filmbranschen, då menar jag inte bara de som gör film. För de är också konservativa förstås. Och det är ju jag med på mina sätt. Så att det är inte så konstigt. Men det blir ett problem när både den som gör film, den som distribuerar film och den som visar film inte förändrar sig. Och att det är en dysfunktionell marknad. Så det är ingen som... Marknaden i sig påverkar inte det här dysfunktionella. Och det är ju ett jätteproblem som man inte kan komma åt med mindre än att man typ lagreglerar.
Och hur skulle den lagförändringen se ut då?
Ja, men till exempel Frankrike har ju sin, i sin franska kulturella anda sagt att vi är bäst, så att vi lagstiftar att 40% av all film på biograferna ska vara europeisk, säger de. Eftersom alla typ i hela världen tittar till 60-70% på amerikansk film. Och det gör ju vi i Sverige också. Och då säger de att det ska vara 40% av filmen. Och sen så ger de tillbaka då till filmbranschen. I alla, hur du än ser på film, så får varje fönster ge en liten snett tillbaka. När man då är fransk, eller om man skulle vara svensk, så tänker ju alla fönster, vad vill vi helst se? Ja, efter det amerikanska så vill vi se det nationella. Och det betyder ju att fransk film har ju nästan 40% av marknaden. Och då blir det ju jättemycket pengar tillbaka till fransk film. Och då betyder det att då finns det ju, då kan konkurrensen börja spela in. Då finns det sätt att den som är bäst producent lockar till sig de bästa regissörerna. Hos oss så funkar det liksom inte så, för ingen har råd att vara lojal. För ingen har råd med ett misslyckande. Och det är inget bra.
De är ju också i och för sig, vad är de? Kanske 10 gånger så stor nation som...
Det är de, men de är ju också ensamma om att ha en sån här typ av lagstiftning. Så i andra länder som är lika stora, som också har en dysfunktionell marknad, så funkar det inte på samma sätt.
Så du tycker att vi borde ha ett sånt franskt system?
Ja, i den bästa världen skulle jag absolut tycka det. Men jag inser att det är en ganska svår lagstiftning att få igenom. Så det är inte den jag kämpar för just nu.
Nu har du haft det här jobbet i 4 år, va?
Ja, i höst 4 år.
Mm. Hur länge ska du ha det?
Jag har skrivit under på att jag ska gå i pension.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Pension är 65, så det beror nog på hur länge jag vill ha det och hur länge de vill ha mig.
Vem har haft ditt jobb längst?
Harry Schein.
Ja.
Det var han som skrev in att han inte skulle behöva gå förrän han gick i pension, tror jag. När han skapade Filminstitutet 63, för han jobbade i 15 år. Sen fick ju han sparken av borgarna när de kom till makten 76.
Okej. Okay.
Och han var ju Palmes liksom kompis.
Ja, jag tror att de spelade tennis här nere.
Ja, kan jag tänka mig. Precis. Jag tänkte faktiskt på det när jag åkte hit. den här underbara scenen i dokumentären om Palme när han inte ska visa var han har nycklarna vid brevlådan.
Ja, det är här på gatan.
Ja, ja. Mm. Otroligt. Nej, men så att han är den som har haft det längst. Och sen så Jörn Donner tror jag hade jobbet i 8 år. Och sen har det varit väldigt korta tider för några, men Åse Kleveland satt ju 6 år.
Och hur kommer det sig, tror du, att det är, alltså varför det är så pass korta cykler för vissa? Så är det ett väldigt svårt jobb?
Ja, men det är ett svårt jobb. Jag visste faktiskt inte, ur det perspektivet jag gav mig in på, jag skulle vilja hävda att rekryteringsbyrån som rekryterade, gjorde rekryteringen, inte heller visste det. För vi är en hybrid av att vara helt självständiga till att utföra mycket myndighetsuppdrag. Så att vi är ju helt liksom beroende faktiskt av politikerna. Och det var ju som ingenting som nämndes i intervjuerna. När jag rekryterades, inte av ordföranden och vice ordföranden heller skulle jag vilja säga. Utan vad man koncentrerar sig på, det är ju att Filminstitutet har extremt mycket makt. Och med makt följer både ansvar men jättestor utsatthet. Jag kommer ihåg när Cissi Elvin fick jobbet 2006, då var det ett mittuppslag i DN där alla, ungefär som när Alice Bakunke fick kulturministerjobbet, du har varit Bullybumpa eller var Bullen programledare, alltså det var en hel, ja, och Alice var ju Disneyklubben. Precis, men ja. Cissi var ju Bullen.
Just det.
Och hur ska du kunna göra det här, och så var det bara en massa gubbar som tyckte illa.
Mm.
Så att jag var rätt förberedd på att jag skulle få det också. Men det var mycket fokus på hur ska du klara hatet som man blir utsatt för. Och väldigt lite fokus på hur ska du klara att navigera ett politiskt landskap. Vilket det ju framför allt handlar om. Sen, jag blir både hatad och älskad. Och som jag har ju varit vd för Reklamförbundet och tidningsutgivarna tidigare. Jag är van vid att folk blir arga. Därför man... Det är naturligt. Vi ska, vårt uppdrag på Filminstitutet, och det är jag otroligt glad för. I reklambranschen så var jag ju representant för reklambranschen. Men jag gjorde ju inte själv. Så att jag fick ju hela tiden svara på frågor. Varför är det inte jämställt? Eller varför har ni så mycket avklädda tjejer i reklamen? Eller varför utnyttjar ni barn? Eller, och då får man ju liksom stå där med någon form av hatt som är vi, fast man inte själv har ett dugg makt att påverka det där. Och om man då inte vågar ta ställning för olika saker, då blir man ju helt meningslös. Och då är det ju ingen som ställer frågor till slut. Så när vi vågade ta ställning, då betyder ju, tar man ställning så är det ju någon som inte tycker likadant. Och de blev ju arga. Och det har jag ju varit utsatt för i alla branscher. Arga branschrepresentanter som blir så uppretade över att jag tar mig friheten att driva en sak. Så de mejlar min ordförande. Eller i mitt nuvarande fall då kulturministern. Avsätt henne. Hur tänkte ni här? För att just deras särfråga inte funkar. Men på Filminstitutet så är vårt främsta... Vårt uppdrag är att stärka filmen. Jag är inte en branschrepresentant. Utan jag är en representant för filmen. Och representant för pengarna som ska stärka filmen. Sen betyder det naturligtvis att man måste ha en... stark och kompetent bransch där vi måste liksom se till att våra pengar stimulerar det. Så att jag kan inte liksom, jag kan inte hoppa över branschen. Men jag är inte en branschrepresentant längre. Och det är jag jätteglad för. Och då får jag ta ansvar för mina handlingar, så får branschen ta ansvar för sina handlingar. Och förhoppningsvis så tycker vi samma sak, vad som är bäst för film. Och ibland gör vi det, och ibland så... Och det är alltid så att inte alla håller med.
Hur är det med kritik då? Alltså är du hårdhudad?
Ja. Ja, hårdhudad låter... Men jag är som en gås. Jag försöker alltid skilja på sak och person. Och får jag kritik för hur jag utför mitt jobb och jag själv tror på det jag gör, då tycker inte jag att det är svårt. Sen kan jag också bli så här när det kommer initierade och hur kommer det sig och den sa det till mig och den är ju anställd hos dig. Då är det klart att då kan jag svaja till. Men då har jag ju lärt mig att säga okej, tack, jag ska ta reda på det här. Och sen när man börjar forska så inser man att det finns ju... Jag är ju jurist, så det är jag ju också ganska bra på. Inse, det finns alltid två sidor av ett mynt. Så att det gäller ju att när kritiken är berättigad att lyssna in den. Och faktiskt inse att både jag och vårt system kan göra fel. Och då måste man ju verkligen förändra sig. Men många gånger så handlar det också om att den som ger kritiken är missnöjd med att den blev inte fick som den ville. Och vi säger ju 90% nej. Och det kan man väl säga att vi är ju den viktigaste aktören för hela Filmsverige. Vi ger ju pengar till alla festivaler. Alltså alla vill ju ha mer av oss än vad de får. Så alla har ju ett visst mått av kritik därför. Och om jag skulle fastna i det, då skulle jag inte kunna ha det här jobbet. Sen är jag själv faktiskt, och det har jag, nu har jag varit chef så många år. Alltså jag har varit vd i 16 år, nästan oavbrutet. Jag är ju rädd för att bli för hårdhudad. Att jag ska tappa min lyhördhet som har varit en styrka hos mig att liksom höra in de andra rösterna och ha en känsla för vad är det som händer. Alltså när jag var på Reklamförbundet till exempel, när jag började, då var det ju de stora helsidornas era. Fick man en helsida i DN så var kreatörerna som lyckligast. Och fick man göra reklamfilm så var man också som lyckligast. I viss mån kanske det här fortfarande är sant. Men då var ju också samtidigt dotcom-boomen. Och då blev jag nyfiken på vad hände där? Så då bjöd jag in dem, skapade mitt nätverk inom webbbranschen. Och när då liksom tiden, det var ju verkligen en utmanande tid för reklambyråerna när dotcom-kraschen kom. Vi förlorade ju 40% av våra medlemmar på ett år för att de gick i konkurs helt enkelt, eller fusionerades. Då blev ju den gammel reklambranschen. Då menar de, det var mitt fel. Här gick jag och pratade om det där nya och befäste inte det gamla. Och då försökte de avsätta mig. Och hade jag inte då lyssnat in det nya så hade jag fått gå där 2001 skulle jag säga. Och likadant är det ju när man är nu. Att det handlar ju om att jag inte får sluta. Jag får inte liksom bli omnipotent. Och bara,
vad betyder det?
Att vara liksom uppfylld av min egen förträfflighet. Så att jag tror att jag kan allt. För det kan jag ju verkligen inte. Och jag kan tycka att förändringar ska ske när verkligheten säger nej. Och det måste jag. Jag måste ha lyhördheten och känna in det. Och jag måste ha lyhördheten och känna in personal. Även om man ibland kan bli trött på personalfrågor.
Jag kan tycka så här att när det gäller mitt eget, alltså jag är ju ganska synlig i sociala medier och sådär. Och då kan jag tycka att om någon tycker att jag är dålig på intervju eller sådär, det känns kanske inte så himla mycket. Men när någon så här, det var någon jävel som klankade på min engelska nu på Instagram. Det gör jävligt ont alltså. Ja. För det kanske har att göra med att det är så svårt att göra någonting åt. Jag kan inte göra
men någon. Det är ju inte sak, det är ju person. När det är sak, då är det. Jag menar, intervjua och du är ju ändå hyfsat framgångsrik får man ju säga som intervjuare. Så det kan man ju överleva. Men normalt sett så är ju inte du en engelsk. Om du hade varit översättare så hade du säkert också kunnat säga tyck det du på Twitter. Men det blir ju det där när man lägger in sig själv och är bara sig själv som den lilla människan man ändå är i slutändan.
Ja.
Då är ju jag också jättekänslig. Så när jag tycker att jag har investerat som person och liksom att jag har trott att man har haft en överenskommelse som är mänsklig och inte yrkesmässig och blir sviken där, det är ju jätteont. Och då kan jag bli skogstokig. Alltså då är det så här, om man gör det med mig i yrkesrelationer, så det är då jag plockar fram mitt motto, don't fuck with the fucker. För då jävlar slår det tillbaka.
Ja.
Och den sidan hos mig, både uppskattar jag men är själv lite rätt för.
Ja.
För den är ju liksom skoningslös.
Det låter ju väldigt obehagligt och lite riskabelt också att ha i ditt jobb.
Ja, men gudskelov så har jag ju då, jag är ju hårdhudad, så det är väldigt sällan det där kopplar på. Men den kan ju koppla på även i det yrkesmässiga när jag inser att folk tror att jag Och det kan ju också, det blir ju inte bättre av när det är för att jag är kvinna. Till exempel när jag var på Reklamförbundet så ville TV3 vara sponsor. Och det fick de gärna vara, sa vi. Då får ni betala för det. Och då ingår det att man får använda vår logga, bla bla bla. Nej tack, säger TV3, det vill vi absolut inte. För vi tycker att vi ska få, liksom, typ, vi kan bjuda på vad det nu var för någonting. Det kommer jag inte ens ihåg. Och då sa vi nej, ni accepterar inte vårt liksom, sponsorupplägg. Och döm om vår förvåning när de har köpt utomhustavlorna utanför Globen. Och när det var guldäggsgala så står det välkommen till guldägget, TV3. Så där har de liksom så här skitit i våran överenskommelse, tackat nej till den och sen bara kör. Och då först så var jag så här, nej men så där kan man ju inte göra. Men när jag då tog kontakt med dem och insåg att de behandlade mig som den där lilla tjejen, vilket jag i efterhand har fått bekräftat. Marknadschefen hade sagt, ja nej men Anna Sanne, hon kommer ju inte våga göra någonting, vi kör. Och då är jag så här, well don't fuck with a fucker, för då stämde jag dem och vann. Vi vann ju inget annat än att vi upprätthöll rätten till vårt varumärke. Men deras attityd, det var så här, om jag i något annat sammanhang hade kunnat vara så här, se mellan fingrarna och säga, men hörni, kom igen, nästa gång fråga eller betala för er. Så när jag möttes av den där lilla gumman-attityden, då kör jag. Och det är ju en jättestyrka. Dels för att just vad gäller varumärken så måste man ju också orka hålla i även i små. Även fast man inte behöver jaga pizzaägare som OS-kommittén gör, så finns det ju verkligen en, det är ju där hela ekonomin ligger. Så att jag tycker att den nerven i mig är otroligt sund. Men återigen, man måste ju vara medveten om vad man gör. Alltså jag måste ju vara medveten om vad det är jag håller på med. Utövar min makt nämligen. Och varje gång jag gör det så måste jag ju ändå fundera på, är det värt det? Är det rimligt? Är det skäligt?
När möttes du av en lilla gumman attityd senast?
Jo, det gjorde jag för inte så länge sedan när jag hade ett frukostmöte. Ja, det var ju lilla gumman. Jo, men det kan man väl verkligen säga. Det här var ju bara ett par veckor sedan. Och det var så tidigt på morgonen när det var på Rish och personen jag skulle äta frukost med, vi var först typ. Och han satt redan när jag kom. Och när jag klev in i Rish så tittade han inte upp från menyn utan sa bara, god morgon Anna Serner. Och så sa jag, jaha, ja, du hör att det är jag på stegen. Jag förstår det, min mamma brukar också säga att jag går på hälarna. Ja, är det ingen som har kunnat uppfostra dig till att gå lite mer kvinnligt?
Oj.
Där får man ju liksom en tring. Passar lilla gumman. Här är det jag som vet spelreglerna. Mm. Sånt möter man.
Fick han en lavett eller?
Då sa jag, ibland orkar man inte ta striden. Så då sa jag bara, ja, säger du det du.
Men du tog mötet?
Ja, ja. Jag menar, skulle jag vägra möten på grund av sånt, då skulle inte jag kunna verka.
Oj.
Så ja, är det. Men det är ju liksom maktspel. Behöver ju inte bara vara genusorienterat, utan det kan ju vara liksom maktspel på alla nivåer, så det måste man ju vänja sig vid.
Kan man jämföra ditt uppdrag med ett public service uppdrag?
Ja, det tycker jag.
Ja. För på ett sätt så kan jag tycka att det är en av de mest provocerande grejerna med public service, eller med, nästan med Sverige, är det faktum att public service, eller ja, SVT håller på att lägga ner otroligt mycket pengar på bred familjeunderhållning.
Mm.
Jag tycker inte att de ska hålla på med det.
Nej, det är du ju inte ensam om.
Nej,
ja. Men jag håller inte med.
Nej, okay.
Sen tycker jag att det finns grader.
Jag måste bara nyansera. För det är väldigt subjektivt. Jag tycker till exempel att Wild Kids, jättebra program. Mm. Det måste de fortsätta
absolut
med. Smartare än en femteklassare, det kan gå till TV3.
Mm.
Ja.
Och jag har sett Smartare än en femteklassare någon enstaka gång. Men jag tycker så här, det finns ju, man måste ju, när man har offentliga medel, vilket SVT har via radio och tv-tjänst. Man får ju inte säga att det är en skatt, men det är trots allt en lagstadgad avgift. Så det är medborgarnas pengar. Då måste man ju dels se till att alla som betalar också ska få se något. Det var en jättedebatt på Facebook, inte oväntat, under kungabröllop. Där ett antal ju förfäktar att det är förjävligt att SVT lägger ner pengar på att sända monarki, ett liksom kungabröllop, och ska vi betala för det här, bla 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 bla. Och då är det ju liksom så här, ja, antagligen, därför att rätt många var där. De ska ju sända saker som är av allmän intresse. Vi har ett kungahus, och den dagen vi har ett så dåligt förtroende för kungahuset så kommer vi inte ha ett kungahus. Och under tiden är det väl rimligt att SVT sänder någonting. Nu har ju inte jag sett tittarsiffrorna på det, men jag skulle gissa att de nådde några miljoner. Alltså antagligen uppåt hälften av Sveriges befolkning har på ett eller annat sätt tittat på det här. Det är klart att SVT ska göra det. Sen tycker jag inte det är självklart att varje enstaka program som är brett underhållningsprogram är ett public service-program, tycker inte jag heller. Det har funnits otroligt korkade sådana. Även public service måste få misslyckas ibland, kan man ju säga.
Ja.
Men så det, jag tycker att det är en viktig debatt.
Invändningen som jag vill komma med då är ju att det finns väldigt många kommersiella aktörer som gör det där jobbet, som vill göra jobbet, som vill visa smartare än en femteklassare. Låt dem göra det då. Därför att då får ju hela Sverige titta på det där som du efterlyser. Så att säga en Jönssonligan-film eller motsvarande i din bransch då.
Mm. Nej, men alltså, där tycker jag att för det första, alla har inte TV3. TV4 har alla.
Mm.
Men det gör ju också att TV4 har en särställning. Och jag menar, både trean och femman är ju trots allt nischkanaler, får man ju säga. Jag tycker att det också finns en poäng. För det första tycker jag att det är en rättighet för alla som betalar att de också ska få ett program som de vill se. Mm. Så att den som måste betala, annars får man ta bort TV-avgiften.
Okej, okay. Och du menar att smartare än en femteklassare är liksom, nu blir det,
ja.
Förlåt Lasse Kroner, det är säkert ett kanonprogram, jag har typ inte sett det, men, och dessutom verkar det ju allmänbildande, så att det är ju bra. Men,
nej, men alltså smartare än jag kan inte värdera, men säg att smartare än femteklassare, det fanns någonting där de skulle kasta bollar. Det var ganska nyligen, Peter Settman blev väldigt ut.
Ja, hela Sveriges fredag, nej.
Ja, typ.
Ja, kanske.
Fast det var inte det. Men det var hela Sveriges fredag också. Som ju var ett brett underhållningsprogram på gränsen till fördummande. Det tycker inte jag heller public service ska göra. Utan då tycker jag att man ska säga, då ska man ju frågasätta, varför gör ni det där? Är det bara för att det är brett? Då tycker jag att de missbrukar sin möjlighet. Om det är ett brett underhållningsprogram, som det låter ändå som att smartare än en femteklassare är, som också är allmänbildande men når brett och lite trevligt, då tycker jag inte att det är ett problem. För jag tycker att de som vill se det har ju rätt att få det. Plus att jag tycker att när det går ett brett underhållningsprogram mellan 8 och 9 och sen följer nyheterna, eller i andra kanalen så följer dokumentärtimmen på måndagar till exempel i SVT, där du når helt plötsligt en publik som redan sitter i TV-soffan och helt plötsligt kan ha fångat in i någonting som är mycket smalare, så gifter du ju ihop. Så om vi ska sära ännu mer den lilla eliten som har förståndet nog då att se såna här smarta program bara, de ska titta på SVT, medans den där kommersiella massan som är bara, som då kan det bli hur dumt som helst uppenbarligen, då har vi skapat en klyfta i samhället som jag tror är livsfarlig. Och det ser jag på samma sätt i vår verklighet. Pratar så jättemycket om de här kommersiella filmerna mot de där konstnärliga filmerna. Det går ju faktiskt att göra både kommersiellt och konstnärligt, men ju mer man drar isär, desto mer blir det helt olika världar. Och det blir dåligt för båda, för det som är konstnärligt, då behöver man aldrig tänka på, du kanske skulle ha försökt åtminstone prata med några till utom din kompiskrets. Och i andra änden så måste det vara så dumt så att man liksom har idiotförklarat hela svenska folket för att du ska tro att du ska nå en stor publik. Alltså, man ska sträva ihop, och det tycker jag public service uppdrag är, och det tycker jag vårt uppdrag är.
Under din tid då, kan du säga så här, ja men den där filmen, det var så här kvalitet men brett.
Turist. Jag tycker till exempel, ja men Turist är ju det naturligtvis.
Vit medelklass.
Precis, ja. Så den hade ju sina utmaningar, och den nådde ju inte heller mer än 180 000.
Okay.
Om den hade haft lite mindre heteronormativitet i sig, så hade man faktiskt kanske nått lite bredare. Om du tittar på 100-åringen som nådde 1,5 miljon bibesökare, det är ju inte, det är ju sådana siffror, det är 10 gånger mer än turist nästan. Så höll ju den en hyfsad kvalitet verkligen, och uppenbarligen älskar ju alla boken och så. Om den också hade lite mindre av förutsägbarhet, så hade den kanske också kunnat få ännu mer följare och bara bli en angelägenhet för ännu fler. Det är ju lite svårt att säga det med den, för den nådde så fruktansvärt många.
Det är väl Sverige rekord va? Genom
tiderna. Det är inte genom tiderna, men sen 1998 eller vad det är, 90. Ja,
vad var det innan den då? Sällskapsresan typ?
Ja, precis. Ja. Så att jag tycker att man kan egentligen säga, vi har ju alltså en bred film som inte nådde ut, men som ju hade avsikten med Gentlemen till exempel. Det är ju också en rätt vit manlig film. Och tittar man på Simon och ekarna, som ju också var en av de liksom senaste, nu är det 3 år sedan den hade premiär. Så den blev ju bred, men jag tror också att den... Allt kan ju bli lite bättre, det är min inställning. Det måste man. Jag kan bli lite bättre, allt kan bli lite bättre. Men det var ju en film som fick alla, eller många gillade ganska mycket.
Är det ett problem? Hur många romska tiggare har lämnat in, har bett om stöd hos er så att säga?
Absolut inga. Och det är naturligt eftersom de inte på något vis har haft en ställning i någonstans att ha privilegiet att få en utbildning ens. Och eftersom vi ger stöd till en professionell bransch så är det ju nästintill omöjligt för dem. Men du kan ju mjuka upp frågan och säga hur många från miljonprogramsområden med icke-nordisk bakgrund söker stöd hos oss.
Ja, hur många är det?
Ja, alltså försvinnande få. Och det är ett problem.
Har du någon lösning på det?
Ja, vi jobbar jättemycket med det nu. Vilket många är jättearga på. Därför att helt plötsligt så kommer in ännu fler röster som vill ha våra pengar.
Vilka är det som är arga? Vilka är de här?
Nej, men det är ju etablissemanget. De som är utanför etablissemanget.
Jan Blomgren.
Jan Blomgren, han är arg ibland och inte är ibland.
Okay,
ja. Nu får han pengarna av oss, nu kanske han är mindre. Men han tycker nog absolut att vi inte förstår branschen.
Okay.
Och förstår liksom deras villkor.
Anledningen till att jag tog honom, jag känner honom lite, men han förekom i någon diskussion om automatstödet.
Ja.
När jag googlade dig.
Ja. Och det, här har vi balansgången igen. Jan Blomgren är en etablerad, duktig filmproducent som gör det vi alltid har gjort. Och har mest manliga regissörer, tror jag. Det är mycket vitt. Och det är mycket vi har sett förut. Fast med lite nya tappningar naturligtvis. Jättefina berättelser. Jag är helt övertygad om att han har jättemånga fina berättelser. Men mycket har vi hört förut. Och i andra vågskålen så har vi Poetry Slam-kreatörer från, ja, vad man nu kommer, Alby. Som har en helt ny berättelse. Som ingen i den etablerade branschen, de är aldrig ute och letar berättarröster eller scoutar eller var är det nya. Och inte skolorna heller. Det finns ju till exempel i Alby och filmbasen. Och där vet ju jag många som har gått och de är jävligt vita. Men när jag är ute i Alby själv, jag är ordförande för Fanzingo, så möter jag inte ett vitt ansikte. Och då kan man fråga sig, hur rekryterar vi? Och när vi adresserar den frågan, så blir ju naturligtvis etablissemanget arga därför att de är inte professionella och rädda därför att de inser att de får svårare att få pengar. Vi blir inte förutsägbara. Hur ska man egentligen göra för att få pengar av Svenska Filminstitutet nu för tiden? Jag menar, det har ju varit folk ute i tidningarna och sagt att det beror bara på vad man har mellan benen om man får pengar från Svenska Filminstitutet. Kommer från en man naturligtvis då. Och då är det ju ändå så att hälften av våra pengar går ju till män. Och alla är de ganska vita fortfarande. Så att jag tycker inte, jag förstår verkligen att de är oroade, men jag tycker inte jättesynd om dem ur det perspektivet att ska de bara få fortsätta berätta sina berättelser? Och sen så har vi alla nya berättelser som kanske 30% av Sveriges befolkning kan identifiera sig med. När ska de få komma fram? Och om vi inte visar upp dem. Och vi ska inte ge pengar till icke-professionella. Alltså det är ju viktigt att våra pengar går till att bli film och inte ett växthusprojekt liksom. Men vi har ju haft ett par heldagar som har haft det här som tema. Black is the new black och full täckning. Båda ligger på nätet. Helt fantastiskt. Fullproppat i lokalen. Hälften är icke-vita så att säga. De flesta som står på scen har jag aldrig hört förut. Och man blir helt knockad av vilka berättelser, hur fantastiska de är, hur professionella de är i sitt berättande. Och så visar vi upp dem. Och så är det ingen från etablissemanget där nästan. Nej, men vi tycker inte att era evenemang, det är liksom, jag blir inte sugen. Nej, lalla på du i lallaland. Så fortsätter vi att lyfta. Samtidigt som, då är vi inne i balansen igen, vi inte kan börja bara ge pengar till de här nya oprofessionella rösterna, utan andra måste ju ta hand om dem. Men jag ser vårt uppdrag som att inspirera och utmana och provocera och engagera. Och den som inte vill bli det här, men samtidigt inte förstår vad det är vi vill ha i att utmana sina egna berättelser, den har ju förstås både en stor rädsla och ett stort problem. Och det är ju producenter som har kommit till mig och gett stort stöd för det vi gör, men också berättar hur de får berättelsen till sig, som är liksom, nej, men det är så politiskt korrekt. Du har alla funktionsvariationer och etniciteter och sexualiteter, men du har ingen berättelse. Du bara tror att du ska bocka av massa politiska måsten. Och det är ju inte poängen. Poängen är ju någonting helt annat.
Ska du bara kort förklara vad Fanzingo är för något?
Fanzingo är ett mediehus i Alby som låter underrepresenterade röster berätta sin berättelse. Så det startade för 10 år sedan. Men det hjälper mest ungdomar. Nu börjar ju några bli liksom 30. De är inte ungdomar längre. Som istället för att andra kommer med filmkameran i högsta hugg, så får de hjälp inte bara att få en filmkamera, utan också att göra processen, skapa en film eller göra musik eller radio. Det är väldigt mycket radio. Så det är, vi står bakom Radio Total Normal, som är för funktionsvariationen att du har någon psykisk diagnos. Eller Radio Fri, som är berättelser inifrån fängelser, från de som vanligtvis blir betraktade som de där brottslingarna, så får de berätta sina berättelser. Och sen så har vi olika megahertz, Botkyrka, Botkyrkaröster och allt vad det heter för någonting. Så att det är helt enkelt ett sätt att bryta den vita hegemonin.
Det låter ju jättebra. Det känns som att det borde finnas fler.
Det finns det ju, kan man säga. Berättarministeriet är ju motsvarande, fast man då skriver böcker typ. Och det finns i landet olika sådana här. Så att vi håller nu, det är liksom ett stort projekt vi jobbar med nu, att försöka bygga upp den här gräsrotsrörelsen. Och vi, SVT, som ju på den senaste tiden verkligen tar sitt uppdrag på allvar, att de inte bara ska bevaka samtiden utan också spegla samtiden i hur de själva är. Vi har haft workshops med dem och de är liksom med oss i det här. Så det känns otroligt spännande. Men det är fantastiska berättelser när man får se dem. Men det är klart att de är ju extremt långt ifrån att få pengar från oss. Men de måste ju börja någonstans.
Vi måste hinna prata lite grann om det faktum att du... För du är väl något slags styrelseproffs nästan?
Nej, det skulle jag inte säga. Småstyrelseproffs okay. I sådana fall. Alltså jag sitter i ett antal styrelser och har suttit i ett antal styrelser tack vare mina positioner. Sen har jag några uppdrag som jag fått tack vare att jag numera förhoppningsvis då har en viss kompetens. Och jag sitter i till exempel Polarbröd. Det är ju ett företag som har ett kommersiellt syfte och andra syften. Så där är ju en, så att säga, en kommersiell verksamhet. Annars har jag suttit väldigt mycket i alltså bransch, näraliggande styrelser i media eller reklam, där jag liksom har också varit väldigt mycket egenskap av den position jag har.
Och hur många styrelseuppdrag har du nu då?
Ja du, vad kan vi säga att jag har? Jag sitter i Fanzingo då, där jag är ordförande. Och sen så sitter jag i Polarbröd där jag är styrelseledamot. Och sen så sitter jag i IQ som styrelseledamot. Mm. Och det tror jag är allt just nu.
För det är ju mitt gamla drömyrke nämligen, innan jag började med det här. Att vara styrelseproffs.
Oh, det tycker jag inte du ska ha som drömyrke.
Nej, jag tycker att det verkar så glassigt. För man, det verkar som att man tjänar väldigt mycket pengar.
Ja, det gör man nog när man inte har sådana uppdrag som jag har.
Okay.
Både IQ och Fanzingo är arvoderade. Och för Polarbröd får jag 50 000 om året.
All right.
Så att det är ju liksom inte... Det jag gör är ju inte för pengarna. Utan jag gör det för att hålla andra perspektiv i liv, så jag inte, man hamnar så lätt i en liten bubbla, och jag vill liksom komplettera mina bubblor. Det är därför jag har suttit i lite olika konstiga styrelser. Satt ett flyttbolagsstyrelse.
Mm-hmm.
Och det var ju en annan verklighet, kan jag säga. Men det var ju skitnyttigt när man rör sig för mycket runt Stureplan, och reklambranschen var det då. Så att det tyckte jag var spännande. Men i grunden så är styrelseuppdrag, tycker jag, ganska tråkigt. Om det inte är så att bolaget eller organisationen som du sitter för, att du verkligen brinner för det. Och det är klart, om man bara brinner för pengarna kan man väl sitta i vilket kommersiellt företag som helst. Det gör inte jag. Utan jag vill ha en bra ordförande och som driver frågor och som liksom låter organisationen utvecklas. Och sen så vill jag att det här bolaget ska skapa engagemang hos mig på en djupare nivå än bara pengar. Och det tror jag i grunden är hela min ledar- och chefsfilosofi. Är att om du bara strävar mot att bli rikare, så är det väldigt svårt att få med sig folk. Om du bara strävar efter det självklara och inte ser att det finns ett högre syfte, så blir man väldigt oengagerad. Då blir allting futtigt.
Vad har du för lön?
125 000 i månaden.
Det är ganska mycket.
Det är ganska mycket.
Ja. Vad gör du av med pengar på?
Jag gör faktiskt av med pengarna så att hälften sparar jag. Eller jag sätter in på... Jag betalar av lån. Jag köpte ett hus när 2000. Och sen matade jag av. Jag har gjort så här sen jag fick mitt första vd-jobb. Och grunden är att jag inte vill vänja mig vid för mycket pengar. Jag vill bli oberoende av en hög lön. Och ju högre lån jag har, naturligtvis, då måste jag ju tjäna massa pengar. Så att mitt mål är att inte ha kvar mitt jobb bara för att jag måste ha en hög lön. Det verkar vara en värdelös utgångspunkt. Så därför har jag sett folk tycka att jag är skitsnål. De bara, Anna, kan du sluta med det där? Och ibland gör jag avkall, så jag reser ju väldigt mycket. Jag unnar mig resor. Men i övrigt så är jag småsnål. Och så istället så matar jag av mina lån så att jag ska kunna alltid känna mig fri.
Har du familj?
Ja, jag har en dotter.
Okej. Okay. Mm. Som är vuxen typ?
Ja, hon är 22, men hon är på väg att flytta hemifrån nu.
Jag förstår. Och var ligger din dyra villa någonstans?
Mitt lilla sommarhus som jag då hade på Lidingö, okay, ligger kvar på Lidingö. Men jag själv har köpt en lägenhet i stan.
Okay.
Och då fick jag ta nya lån.
Ja, jag fattar. Ja, men det låter väl rimligt.
Det är
men
rimligt.
Du ska ha fötterna på jorden på något sätt.
Jag vill ha fötterna på jorden, och sen vill jag inte... Jag vill absolut inte känna att jag är tvungen att vara där jag är. Utan jag måste få känna friheten att om min integritet så kräver, så ska jag kunna liksom klara mig. Kan själv är väl ett bra epitet på mig.
Har du något annat drömjobb?
Jag har ju fått den frågan massor med gånger, och inte minst när jag sa upp mig på reklam från Reklamförbundet utan att ha ett jobb. Och då kan man ju spekulera i massa drömjobb. Jag skulle jättegärna vilja bli statsminister till exempel.
Mm-hmm.
Eller president, egentligen helst.
Ja.
Ska man ha makt så ska man väl ha all makt, tänker jag. Så då är det klart att då borde man ju sträva dit. Det är lite svårt eftersom jag aldrig kommer kunna bli det.
Men är du royalist? Eller du är,
royalist? Nej.
Nej, alltså är du republikan?
Jag tycker så här, kungahuset är en anomali i vårt svenska demokratiska system. Så man borde liksom plocka bort kungahuset från allt ifrån rätten till att liksom ha någon form av formell makt. Vilket man ändå måste säga att när det är kungen som kallar in till riksmöten och sånt.
Ja,
att man har öppna riksdagen och sånt.
Absolut.
Så ta bort det, ge dem lite slott som de redan har. Och fortsätt, liksom, låt dem hantera de pengarna. Och så kan de få fortsätta finnas som en institution på egen kraft. Jag kan till och med tänka mig att de ska ha ett kulturbidrag. Därför att jag tycker att de gör jättemycket som hjälper Sverige i olika sammanhang. Men det är ett problem när de ska representera Sverige. Officiellt tycker jag. När vi representeras av ett ärvt ämbete. Men jag är liksom inte så här, lägg ner kungahuset. Nej, men bara liksom ta bort den officiella makten och låt dem representera svenska kungahuset.
Det låter lite grann som att du vill fasa ut dem ändå.
Ja, men det blir ju ett slags nedfasning.
Ja.
Men ut har jag inga problem. När man tittar på dem där, nu såg jag faktiskt inte kungabröllopet.
Av principskäl.
Nej, faktiskt. Jag var tvungen att jobba. Mm. Och lite ointresse, om jag ska vara ärlig. Det är jättetjötigt med sådana där tillställningar egentligen.
Ja, men Danny och Mollys grej var tydligen jättefin.
Vadå, de framförde?
De framförde en låt som Sofia hade skrivit texten till.
Jaha. Ja, jag har inte ens läst dem på Facebook.
Nej.
Men jag tycker det är spännande när de här kungligheterna kommer på den här mattan. Den tycker jag är rolig. När det är så här, och nu vinkar drottning Sofia av Grekland. Och så här, men vänta, Grekland har inget kungahus. Och hon bor inte ens i Grekland.
Mm.
Men hon kan gå och vinka fortfarande med sina tiaror och klänningar och så. Jag tycker inte man behöver ta bort det från drottning Sofia av Grekland. För hon fyller säkert en viktig funktion ur något perspektiv. Låt dem spela sitt spel. Vi andra spelar ju också spel.
Grekerna kan ju behöva sina skattedrachmer.
Ja, om det garanterade dem att få liksom kunna ha en fungerande sjukvård, så skulle jag också säga det. Men jag tror tyvärr inte att det är så enkelt.
Vad är du stoltast över att du har uppnått så här långt i dina 50 år?
På liksom hela taget så är jag stoltast över att jag överlevt i viss utsträckning.
Jaha. Har du varit nära?
Ja, men jag har liksom haft en utmanande ungdom där jag själv var jobbig. Men min pappa blev självmord när jag var 17. Jag har mötts av mycket död.
Okay.
Så det kan man ju själv dyka under av.
Har ni depression i släkten typ eller?
Ja, men det kan man ju fråga sig. I just hans sida så är det väldigt många självmord. Jag tror ju inte att det är en depression som ligger i släkten så. Jag tror att, ja, pappa sa själv, det ligger i våra gener. Och när du då drabbas av nedstämdhet, vilket vi alla gör någon gång i livet, och vissa absolut mer. Och då kan man väl säga att man kanske har liksom en nedsatt, vad det nu är, signalsubstans. Men det är ju inte för att det sitter i generna ur perspektivet att du måste begå självmord. Utan då är det ju för att du tror och du ser utvägen. Så det har jag jobbat mycket med. Så det är nog det jag är mest stolt över. Att jag faktiskt jobbar med mig själv så att jag går ur på andra sidan med liksom livet i behåll och är också lite helare för varje gång.
Finns det nästan då ett revanschperspektiv i att du har överlevt så att säga? Förstår du vad jag menar? Mm. Att du så här...
Nej, bara ett ödmjukt perspektiv av att livet är så otroligt komplext och olika för alla. Och jag har på ett sätt då varit väldigt utsatt. För det är kanske inte normalt att drabbas av så mycket död som jag har gjort. Men på andra sidan har jag ju varit jätteprivilegierad, uppvuxen på Lidingö, två välutbildade föräldrar. Ja, det finns ju hur mycket som helst som jag har haft som fördel. Men man måste ju se varje människas utmaning utifrån sin kontext. Så att jag är glad för att jag nu får leva, ungefär så.
Ja, vad bra. Skulle du vilja rekommendera något?
Ja, det beror ju också på vem man är. Men jag skulle ju ändå rekommendera det här med att pröva nya saker. Det vill säga utmana sig själv. För man blir ju väldigt förvånad många gånger och inser att det fanns någonting där som man inte hade en aning om. Så att utmana sina egna fördomar. Fördomar om en konstutställning om man aldrig varit på det. Ja, men gå på en. Kolla vad som händer. Eller fördomar mot näringslivet om man är en konstutövare och tycker näringslivet är förfärligt. Ja, men lär känna. Bjud hem någon från näringslivet. Eller bjud någon på lunch. Fråga frågor. Och jag menar, det där kan ju vara det lilla med en själv. Men också jag själv tycker att just det här med när man utmanar sig själv via konst och kultur, att det är så otroligt, man får så otroligt mycket insikter. Jag skulle önska att fler köpte en biobiljett till en film de inte hade en aning om att de skulle vilja se. Och det gäller båda lägren då, om det är den här kommersiella och kultur. Försök att förstå vad andra ser. Och försök bara känna.
Ser du film innan de kommer ut då så där mycket?
Ja, delvis gör jag det. Det beror på vad man menar med kommer ut. När en film som är och har en kvalitet som gör att den når utanför Sveriges gränser, så har den alltid varit utomlands innan den kommer till Sverige. För det ingår i spelets regler.
Just det. Mm.
Och det betyder att de typerna av film har jag alltid sett när de kommer till Sverige. Men jag försöker, det är jättemånga som vill visa och vill inte se en scen, ett rough cut och så. Nej, jag vill inte det. Det är inte jag som fattar besluten om du ska få pengar. Och om jag börjar se saker på tidigt stadium så kommer jag ju naturligt, där är det så här, låt bli detaljerna. Om man känner att man ändå är en nyfiken människa, det är kanske bättre att inte se då. Och låta den processen skötas av de som har det som jobb. Plus att jag älskar att se någonting när det är klart. Och tillsammans med andra. Så att få se en film på en premiär tillsammans med publik är jättemycket roligare än att ha fått en länk och sitta hemma i soffan och titta på den själv liksom. Men det är klart att jag gör det ibland, för det måste jag ibland.
Vem tycker att jag borde intervjua här i Värvet?
Jag tycker vi borde intervjua Karin Götblad. Har du gjort det?
Nej.
Nej, tycker du ska göra.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack för att du fick komma.
Ja, det där var Anna Särner. Jag älskar när samtalen i den här podden tar nya vändningar. Det här kändes väl minst lika intressant som de andra, hoppas jag. Gå gärna in och berätta hur du känner på Värvets Facebook-sida eller på Instagram. Där heter vi Värvet kort och gott. Och följ gärna podden där. Det var det hela. Nu ska jag ta helg så hörs vi om en vecka. Då med Alfons mamma Gunilla Bergström. Det, mina damer och herrar, blir stark tobak. Kram och hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.